Välkommen till Studio DN. Europa har börjat öppna gränserna igen efter den märkligaste våren på mycket länge. På samma gång ivrigt och försiktigt rör sig människor friare. De handlar, fikar och träffas. Samtidigt finns en oro för att en andra virusvåg ska slå omkull allt igen. Ja, i samhällena längs gränsen mellan Nederländerna och Belgien beskriver invånarna livet under restriktionerna som ibland smått absurt. Att gå den vanliga rundan med hunden gick inte längre. Och är det egentligen vettigt att halva familjen lyder under vissa regler och andra halvan under grannlandet? Efter 3 månader av mer eller mindre nedstängda samhällen har länderna i Europa börjat återgå till det normala. DNs korrespondent Marianne Björklund och fotograf Alexander Mahmoud befinner sig just nu i Antwerpen i Belgien på en resa i bil söderut. Hej!
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 Var är ni nu närmare bestämt?
Just nu är vi i Antwerpen hemma hos en belgisk journalist som är vän och kollega. Vi har precis varit på ett äldrehem här i Antwerpen.
Marianne, du är ju egentligen Asienkorrespondent och bor i Peking och har varit med här i podden flera gånger. När får du resa tillbaka till Peking?
Det är fortfarande oklart eftersom Kina införde ju tillfälligt inresestopp för alla utlänningar när coronaviruset härjade som mest i Kina. Nu har de börjat släppa på restriktionerna lite grann pö om pö, och under den här tiden hann mitt visum gå ut, men nu har jag fått besked att jag i alla fall ska få ansöka om ett nytt visum, så det går framåt.
Det går framåt, så du drog söderut i Europa emellan i alla fall då. Belgien är ju ett av de länder som har haft höga dödstal i corona. Just nu omkring 9700 tror jag, på en befolkning på ungefär 11,5 miljon. Det är ungefär dubbelt så mycket då som i Sverige. Man har ibland talat om att det finns några superspridare i Belgien och så. Och landet stängde ju ner där och ändå blev dödligheten väldigt hög. Är det öppet igen nu eller hur är det i Belgien?
Belgien är mycket mer öppet än vad det var tidigare. De har öppnat restaurangerna som var helt stängda under nästan 3 månader. Affärer har öppnat. Men det är fortfarande med stor försiktighet. Vi ser många som bär munskydd här. Det är handsprit överallt. På Grand Place i Bryssel var det till och med några som tog tempen när folk gick in. Så det känns som det är större kontroller än vad det är i Sverige exempelvis. Men för belgarna är det en jätteskillnad. Vi var precis här och åt lunch med Jan och han sa jag är nästan nervös. Det är första gången jag går på restaurang sen det är lockdown.
Och sen har ni precis då besökt ett äldreboende. Där pratar ni bland annat då med föreståndaren Thierry Severi.
Before corona we had 117 guests. People living here. Now I have 34 empty rooms. During Corona, we about 23 people died. Not every death is certain Corona, but most likely.
Han säger ju alltså här att det har varit 23 personer som har dött troligen av Corona då. Alex, vad såg ni inne på äldreboendet? Hur såg det ut där?
Jo, men där så... Vi hade ju på oss munskydd. Och det hade mestadels av personalen också. Inte föreståndaren Thierry. När vi gick runt och intervjuade både äldre fick vi komma in i rummen, prata med dem med social distans. Men han beskrev ju också att det är 23 människor som har dött på några månader. Och att i vanliga fall, vissa månader, är det ju då ingen dör.
Just det. Hur är det liksom alltså med äldreboende i Belgien? Vi vet ju att i Sverige har ju det varit ett stort problem. Har de haft samma problem i Belgien att det är väldigt, väldigt många på äldreboendena som har dött? Vet du det, Marianne?
Ja, det är många äldre som har dött i Belgien och många på äldreboenden. Och Thierry pratade ju om att de haft liknande problem som i Sverige. Att i början så saknade de utrustning, de saknade munskydd, de saknade medicinsk utrustning. Och att de fick väldigt mycket olika information från regeringen hela tiden. De fick mycket information, men den ändrades hela tiden. Så det var ganska förvirrat, tyckte han, hur de skulle bete sig, vilka regler de skulle följa.
På vägen till Belgien så tvingades ni ju köra rakt igenom Danmark och Nederländerna, har ni beskrivit i ett reportage, och för att ni var från Sverige. Vad har ni fått för kommentarer från folk som ni har träffat på att ni är svenska?
Jo, men vi valde att köra bil också av för att undvika kollektivt resande. Och i Danmark och Tyskland och Nederländerna, så om vi väljer att stanna där så hamnar vi i karantän. Så vi körde raka vägen till Bryssel, där svenskar var välkomna. Men den vanligaste reaktionen jag har fått, det är ju att många anser ju att pandemin pågår i Sverige, där vi har ett snitt på 38 döda om dagen. Medans det jag känner här i Belgien, det är att de tycker att det är förbi och har börjat oroa sig för en andra våg.
Just det. Känner folk till den svenska strategin?
Jag tror det. Jo, men många känner, ja, och jag tror kanske en del tror att den var mer lössläppt än vad den är. Att många tror att vi nästan inte gjort någonting. Att allting varit precis som vanligt. Och det vet ju alla svenskar att det inte har varit.
Men i Nederländerna så har de varit lösare. Har det varit mer som i Sverige än till exempel i Belgien eller Italien, där man har stängt ner helt och hållet?
I Nederländerna har det nog varit ganska likt Sverige. Man har hållit restauranger och affärer öppna. Och det var det som gjorde det så absurt när vi var i den här gränsstaden mellan Belgien och Nederländerna. Att, för de brukar ju inte ens känna av gränsen, de lever ju som i ett land. De tänker aldrig på det, men nu plötsligt så var affärer och restauranger stängda på ena sidan, medan på andra sidan pågick livet mer eller mindre som vanligt. Så då blev väldigt konstigt, och där har man ju släkt på båda sidor gränsen och man jobbar på båda sidor gränsen och man går och äter. Ja, de tänker väl aldrig på om det är Belgien eller Nederländerna de är i.
Just det. Vi ska höra lite mer om just det alldeles strax. Jag vill prata med Marianne Björklund och Alexander Mahmoud som kör söderut genom Europa. Och ni berättade just om hur ni besökte Lanaken som ligger på gränsen mellan Nederländerna och Belgien. Där bor det 25 000 personer ungefär. Och så pratade ni med borgmästaren där, han heter Marino Köylen. Han sa så här:
a great relief and hopefully the end of the corona age. I'm a bit skeptical. I fear a second wave, but social distancing is very important. So discipline and the acceptance of limitations, then we can prohibit a second wave. So let's go for that.
Han uttrycker här väldigt fint, tycker jag, den där kluvenheten mellan att både vara väldigt lättad och samtidigt ganska orolig. Kan du utveckla lite, vad var det han menade?
Ja, han är ju förstås lättad att restauranger kan öppna och företag kan öppna. De har ju lidit stort ekonomiskt av att hålla stängt. Men samtidigt säger han att framförallt äldre är fortfarande oroliga för en andra våg av coronaviruset. Och just äldre har ju drabbats hårt i Belgien av viruset. Så det är både också. Han poängterar ju det här. Vi måste fortsätta hålla social distans och fortsätta tvätta händerna och vara försiktiga så att det inte kommer en andra våg.
Är de här synen på restriktionerna och på det som har hänt, är den annorlunda, tror ni, vid gränsen än liksom in i landet? För det som en person här beskriver ju, att det blev som Öst- och Västberlin i ett reportage som ni har skrivit eller gjort.
Jag tror det, synen är annorlunda, för om du bor i Bryssel till exempel, då åker du inte över gränsen på samma sätt. Det var någon som sa det till oss idag faktiskt, att i Bryssel förstår de nog inte riktigt vad det betyder att stänga gränsen som de gjorde, för att ja, där rör man sig ju mest i stan och märker inte alls av effekterna på samma sätt. Här var det ju mor- och farföräldrar som har sina barnbarn på andra sidan gränsen. Vi vet en läkare som bodde på den belgiska sidan kunde inte åka över till den andra sidan när hans föräldrar var sjuka och döende i viruset. finns många sådana exempel. Och den här mannen vi pratade med som hade delat vårdnad om hunden som inte kunde hämta hunden. Och, ja, de rör sig ju dagligen, kanske flera gånger om dagen över gränsen.
Men har ni en uppfattning om de har de varit människor, stöder de här striktare reglerna? Eller har de föredragit liksom den mer nederländska sidan med lättare, mer påminner om Sverige?
Ja, men det som jag uppfattade var att det de efterlyste där i gränstrakterna var en mer koordinerad strategi. Att man skulle haft lika regler, för nu blev det så absurd som den här blomsteraffären vi besökte där garaget var i Belgien och själva ingången till affären var i Nederländerna. Hon sa ju det, är vi inte ett Europa? Jag trodde vi var det. Hon tyckte det var jättekonstigt när, ja, på morsdag då, när de på belgiska sidan bara ville gå 10 meter för att köpa blommor till sin mamma och blev stoppad av polisen på grund av de här olika reglerna.
Just det. Och hur beter sig folk nu? Alltså, ser man folk ute? Har ni varit vid någon, jag vet inte, någon badplats? Eller ser man folk väldigt nära varandra? Eller är det väldigt försiktigt?
Jo, men restaurangerna är ju välbesökta och det är mest vid uteserveringar och mycket folk. Men vi ser ju också munskydd och handsprit. Och till exempel har de ju tagit bort menyer på restaurangerna. Så istället får du scanna en QR-kod med mobilen. Så vi skämtar om att digitaliseringen går fortare nu på grund av coronapandemin.
Ja, just det.
Ja, man får heller inte stå inne i på ställena. Man får inte stå i barer och så, man får bara sitta ner.
Och hur roligt liksom i Kina då, som du normalt bevakar, man igen, där har man ju börjat se en andra våg, eller i alla fall andra fall. Är man orolig nu för att man ska tvingas stänga ner igen direkt om det skulle hända?
Nej, jag har inte hört någon prata om det, att de är oroliga för att det ska stänga ner igen. Men däremot hör man ju en del, ja, det här kanske pågår ända till hösten eller till och med i flera år. Men det känns inte som om någon tror att det ska stänga ner på samma sätt som tidigare. Utan nu försöker de nog med det här social distansering och att vara noggranna med hygienen. Ja.
Och vad ska ni göra nu? Ni ska vara borta ett tag. Vilken väg ska ni åka och vad planerar ni att göra?
Jo, men snart så kör vi bil mot Italien för att göra fler reportage. Och då kommer vi passera flera länder på vägen. Men i Italien har vi planerat för ett par reportage.
Ja, Italien var ju där det bröt ut i Europa först. Man brukar ju kalla det där, den här byn utanför Milano, Codogno, för Europas Wuhan. Så det ska bli jätteintressant att se hur de hanterar livet nu efter när virusspridningen har avtagit något där i alla fall.
Hur skyddar ni er själva? För att det finns ju fortfarande en smitta. Hur tänker ni på er egen säkerhet?
Främst följer vi ländernas regler och sen bär vi munskydd, mycket handsprit och ser till att rengöra till exempel kameror och så vidare.
Och din vän där som ni är hos nu, han hade inga problem med att släppa in er och så?
Nej, för att i Belgien är det väl, det heter bubbelstrategin.
Mm. Det stämmer. Man får vara i en bubbla på 10 personer här i Belgien nu. Inte fler. Så hade vi varit ett gäng journalister som vält in här kanske vi blivit stoppade. Men det står inga vakter eller så och kollar. Det gör det ju inte.
Vad spännande. Det ska bli roligt att följa med framöver. Tusen tack.
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 Imorgon ska vi prata om att tiden tycks vara kommen också för USAs president Donald Trump att hålla sitt första kampanjmöte på länge. För ljudillustrationerna stod Alexander Mahmoud. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.